Spionernas arv av John le Carré i översättning av Claes Östergren. Kapitel 1. Det följande är en redogörelse för min roll i den brittiska operation som gick under tecknamnet Windfall, vars avsikt var att vilseleda den östtyska säkerhetstjänsten Stasi i slutet av 1950-talet och början av 60-talet, och som innebar döden för en av de bästa agenter jag någonsin arbetat med, liksom den oskyldiga kvinna för vilken han offrade sitt liv. Jag försöker att beskriva det hela så korrekt som jag förmår, men en professionell underrättelseofficer är lika mottaglig för mänskliga känslor som alla andra. Det viktiga för honom är förmågan att hantera dessa känslor direkt när de infinner sig, eller om de, som i detta fall, berör något som ägde rum för 50 år sedan. När jag legat i sängen på kvällen hemma på min ensligt belägna gård och hört ljuden från djur och natur utanför sovrumsfönstret, har jag, tills för ett par månader sedan, lyckats stänga av de anklagande röster som understundom hindrat mig från att somna. Jag var för ung, har jag försvarat mig med, för okunnig, alldeles för naiv, en amatör. Är ni ute efter skalper, har jag sagt åt dem, vänd er då till de stora mästarna i bedrägeriets konst, George Smiley och hans överhuvud Control. Det var deras utstuderade konster och vetenskapliga metoder som låg bakom den framgång och förtvivlan som gick under namnet Windfall. Det var sannerligen inte min förtjänst. Det är först nu som jag blivit ställd till svars. Av den organisation åt vilken jag offrat mina bästa år i livet och som nu tvingar mig att trotsa ålder och allmän förvirring för att redovisa de fel och förtjänster som bör tillskrivas min del i den här affären. Hur jag till att börja med blev rekryterad till den hemliga underrättelsetjänsten Cirkusen, som vi ungtuppar sa på den tid som anses vara den gamla goda, när verksamheten ägde rum i en pompös viktoriansk tegelbyggnad i kröken vid Cambridge Circus, och inte som idag i en grotesk bunker nere vid Themsen, förblir ett mysterium för mig, liksom omständigheterna kring min egen födelse, ett faktum som inte förminskas av att de båda händelserna hänger intimt samman. Min far, en person som jag knappast längre minns, kom enligt min mor från en anglofransk familj från mellersta England. En riktig odåga, med ett hastigt sinande arv, men med en bestående kärlek till Frankrike. Sommaren 1930 spenderade han på badorten Saint-Malo i norra Bretagne och ägnade sig åt att i stor stil spela på kasinon och Maison Close. Min mor, enda barnet i en familj med rötter långt ner i den bretanska myllan, var då runt 20 och råkade även hon befinna sig i staden för att agera brudnäbb åt dottern till en förmögen kreaturshandlare, påstod hon i alla fall. Hon är min enda källa och var heller inte främmande för att skräda orden när hon hade fakta emot sig, så det skulle inte förvåna mig om hon var där i mindre smickrande syften. Efter bröllopsceremonin, enligt henne, och efter ett eller ett par glas champagne fick hon och en annan brudnäbb för sig att skolka från tillställningen och ge sig ut i full stass på en kvällspromenad längs det flitigt nyttjade promenadstråk dit även min far sökt sig med en eller annan förbindelse i sikte. Min mor var söt och flörtig, i motsats till väninnan. Det blev blixtförälskelse. Av begripliga skäl var min mor tämligen förtegen om detaljerna, men ett nytt bröllop fick arrangeras i all hast. Jag var redan på väg. Det verkade emellertid som om min far saknat naturlig fallenhet för ett stadgat liv och redan från början av sitt äktenskap föredragit att vara mer borta än hemma. Men historien tar icke desto mindre en heroisk.